fjällen. I natt klarnar det upp i norr medan regn når upp över de södra och mellersta delarna. Då 4-10 grader i norra fjällen runt noll. Och sydlig vind även här dagtid med friska vindbyar. Klockan 6 hade Stockholm och Karlskrona 11 grader, Göteborg och Malmö 12, Kalmar 9. Visby 11, Jönköpings flygplats 8, liksom Karlstad. Norrköping och Gävle 9, Mora 10, Sundsvall 5, Östersund 7. Umeå och Vilhelmina samt även Luleå 6 grader och Kiruna 9 grader. Och med det åter till Mikael Kulle.
Och god morgon på er. Vi ger oss in i en ny timme här i P1-morgon. Katarina Bojve då med Ekonyheter.
Ja, en svensk tidigare dömd för terrorism åtalas nu för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien.
Och om en kvart då pratar vi om riskerna med fullsatta häkten och anstalter. Kriminalvårdens generaldirektör och facket på väg hit. Klockan är 7.
Flera barn bland de som skadades när en bil körde in bland folk i Liverpool igår kväll. Pilot brändes till döds i Syrien, nu åtalas svensk IS-terrorist. Granskningen av djurvårdskedjan Evidensia fortsätter. Hunden Albus dog efter ett rutiningrepp. Och så har lyssnarnas sommarvärd avslöjats. Ja, i Liverpool i Storbritannien så fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. Två av personerna är allvarligt skadade. Det finns inga misstankar om terrormotiv bakom händelsen enligt polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar det inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FCs seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Vi förstår att folk är upprörda, sa Dave Kitchen från ambulanstjänsten.
This is indeed an appalling incident. And we understand that people will be deeply upset.
Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Liverpools politiska ledare Liam Robinson från Labourpartiet sa på presskonferensen att stan kommer att ta sig igenom det hela.
Liverpool is a city that has a proud history of coming together and supporting each other during challenging times.
Pontus Mattsson, London.
Och svensk Jimmy Hemmingsson, han var i närheten när bilen körde in bland folk.
Vi går ner på puben, vi tar några bärs. Och helt plötsligt så är 10 meter ifrån oss och ser man att nu händer det någonting. Det bara smäller och det är panik. Det blir kaos liksom. Det är blod, det är jättemycket sjukvårdspersonal på plats som är och arbetar på många människor som ligger på gatan. Det är så här liksom, är det någon som skjuter? Är det någon som har kört på någon? Det är bara en katastrofplats liksom.
Svenska Jimmy Hemmingsson som alltså var på plats i Liverpool där en bil plöjde in bland folk. En person har förts till sjukhus efter skottlossning i natt utanför Grästorp i Västergötland. En person har gripits i anslutning till platsen misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Och i Malmö har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hyllie. Polisen larmades till platsen vid 2-tiden i natt. Det finns inga uppgifter om att personer har skadats och polisen rubricerar det hela som en allmänfarlig ödeläggelse. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenske IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Jodat Al-Kasasbe. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Muadh Al-Kasasbe mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes Al-Kasasbe in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Utanför buren stod tiotals IS-män beväpnade och maskerade. En av dem var, enligt åklagarna, svenske Osama Krayem. Han är dömd redan idag för terrorbrott i Frankrike och Belgien. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna. Jodat Al-Kasasbe säger att föräldrarna fortfarande inte kunnat se på videon där hans bror bränns ihjäl. Men de uttrycker en lättnad att det svenska rättsväsendet tar upp fallet. Jag hoppas att de under rättegången kan reda ut vilka andra som deltog i den här horribla gärningen, men också var liket kan vara. Att få veta det skulle kunna hjälpa oss att bearbeta sorgen, säger Jodat Al-Kasasbe.
Reporter var Reven Tjecho. Och så ska det handla om hur det är att ha hela sin familj i Gaza. Så är det för Ahmed Mattar som bor i Stockholm. Varje morgon kontaktar han sin familj för att se om de har överlevt natten. Och under intervjun så växlar han mellan engelska och svenska.
De har inte mat att äta. Bombs anytime could fall on them.
Min familj kan bli dödad när som helst, säger Ahmed. På nätterna är han uppe och följer nyheterna och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Och på senare tid har samtalen förändrats.
My mom always when I call her before when I ask her how are they, they tell me they are okay, everything is fine. Nowadays she don't tell me the same. She tell me pray for us. We are scared.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Sedan kriget började har han förlorat över 50 släktingar och vänner, berättar han. Men trots att han är i säkerhet här hade han hellre varit tillsammans med sin familj i Gaza.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familj så har jag förlorat allt.
Ahmed Mattar som har sin familj i Gaza och reporter var Johanna Sjövall. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall i Ecuador där militären anklagas för att ha kidnappat och dödat fyra minderåriga pojkar. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat pappan till två av de försvunna pojkarna.
Luis Arroyo sätter sig på den understa våningssängen med färgglada barnlakan. Här sov Ismael och där uppe Josué. På väggen hänger deras bebisfoton och fotbollsmedaljer. På träbyrån har de ristat in sina namn med spretiga bokstäver. Nu sover deras syster här ibland. Hon säger att hon brukar känna hur de kramar henne i drömmen, säger
Louise.
Det har gått ett halvår sedan Ismael och Josué försvann spårlöst från en fotbollsplan i södra Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas nu mest våldsamma. Mina pojkar visste att de skulle vara hemma till klockan 8:30, men de kom inte, säger
Louise.
När han och frun började leta berättade grannar att militärer sätts köra iväg med fyra pojkar. den yngsta, bara 11 år gammal. Luis gjorde en polisanmälan. Poliserna sa åt honom att inte lägga upp någonting på sociala medier och hålla en låg profil. Men dagarna gick, inget hände och familjen blev desperat. De la upp bilder på sociala medier som spreds och efter några veckor var skandalen ett faktum. Idag börjar rättegången mot 17 militärer som misstänks ha fört iväg och mördat pojkarna och bränt deras kvarlevor. Militärerna hävdade först att pojkarna var gängkriminella och försökte råna en kvinna. Men övervakningskameror visar inget sånt. Och nu har några av militärerna börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Ecuador har i snart 2 år levt med nästintill permanent undantagstillstånd som ger militären vida befogenheter i kampen mot gängbrottsligheten som plågar landet.
Realmente no es un acto aislado. Esto responde a un patrón.
De 4 försvunna pojkarna är det mest kända fallet av utomrättsliga avrättningar. Men det finns många fler och alla har gemensamt att polisens eller militärens agerande omgärdas av straffrihet. Säger människorättsadvokaten Abraham Aguirre i Guayaquil.
Och reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så till granskningen av djurvårdskedjan Evidensia. På företagets djursjukhus och kliniker tas sjuka djur emot trots att personalen inte har tid eller resurser att vårda djuren. Det vittnar flera tidigare anställda om. Linneas hund Albus som var en Shar Pei dog efter en felbehandling på ett av Evidensias sjukhus.
Förtroendet följer ju i botten. Och det är mycket känslor man ska hantera samtidigt. Otroligt ledsna. Kände oss lurade.
Linnea tog med hunden Albus till Evidensia i Växjö för att sy ihop ett sår över nosen. Efteråt fick de med sig en vanlig smärtstillande medicin hem. Men medicinen ger Albus magproblem, något som veterinären också varnat för. Albus behöver akut vård och skrivs in på Evidensia. Ett dygn senare dör han av ett troligt magsår.
Albus är ju vårt första barn, kan man ju nästan säga då. Det var så vi behandlade honom.
I Albus journaler kan man se att en veterinär tidigt misstänker magsår. Trots det har ingen på sjukhuset följt upp veterinärens misstanke. Linnea anmäler händelsen till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De får rätt hos nämnden. I beslutet står det att Albus borde ha fått intensivvård, antingen på plats eller på ett annat sjukhus där det fanns sådana resurser. P3 Nyheter har pratat med 14 tidigare anställda hos Evidensia som vittnar om personalbrist och press som leder till missförhållanden i vården. 5 av dem berättar att Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att det saknas både kompetens och resurser. Marlene Areskog är veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige. Hon vill inte kommentera enskilda fall, men vi frågar ändå om Albus.
Det är tragiskt och jobbigt för alla inblandade och inte minst djurägarna, och det finns inget en veterinär hellre vill än att göra sjuka djur friska.
Och många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar. Och därför skriver man in fler patienter än man har tid för. Men det här handlar ju om djurens liv. Borde man inte prioritera annorlunda?
Vi sätter alltid djurens främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet. Det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Reporter Matilda Skarehag, P3 Nyheter. För en stund sen så presenterades Lyssnarnas sommarvärld som är en del av årets sommar i P1. Det blir Anders Eriksson som är en 82-årig entreprenör från Stockholm och som sedan 70-talet har arrangerat resor världen över i sina rosa bussar. Han säger att han har äventyr i blodet.
Jag tror att det kanske började när jag låg i lumpen på Älvsnabben, långresefartyg, när jag var 19 år. Då gick runt halva jorden i 6 månader.
Vad gjorde det med dig?
Jag tror att det var då som jag upptäckte allt som fanns att se. Det var då som jag fick det äventyret i blodet. Hit vill jag komma tillbaka, tänkte jag, på många ställen som vi kom till.
Vad var det du såg där? Vad var det du upplevde som fick dig så lockad till det?
Ja, jag hade ju inte sett så mycket. Jag var uppvuxen i Ånge, en köping mellan Sundsvall och Östersund. Och jag tror att jag hade väl varit i Norge en gång, tror jag. Jag hade varit atmosfär nu överhuvudtaget, och den åldern komma till alla de länderna. Det var i Sydamerika, det var runt av runt halva jorden i 6 månader.
Men du, i ditt smakprov på sommarprat säger du, vi slutar inte leka för att vi blir gamla, utan vi blir gamla för att vi slutar leka. Vad gör du för att inte sluta leka, som du kallar det?
Ja, jag drömmer om äventyr nästan varje dag. Jag håller igång fysiskt sett, så gör jag samma sak nu som jag gjorde när jag var 50. Jag hänger mina romerska ringar på kontoret, cyklar baklänges, går på lina.
Cyklar baklänges?
Ja, det gjorde jag igår på Pampas Marina, 6 kilometer. Sitter på styret och cyklar baklänges. Det har gjort sedan jag var 11 år.
Det låter lite vanskligt för en 82-åring.
Ja, men det, för mig, jag känner mig inte som 82. Det får jag väl ofta höra, att jag vet att jag är 82 på pappret.
Lyssnarna sommarvärd Anders Eriksson, han intervjuades av Mikael Kulle lite tidigare här i P1 morgon. Och de andra sommarvärdarna, de presenteras vid ett senare tillfälle. Och så vädret, de börjar med soligt väder i större delar av Götaland och Svealand, men under dagen rör sig regn in västerifrån. Även i södra Norrland först soligt, men på eftermiddagen tätnar molnen från sydväst. Och i norra Norrland så passerar regn och skurar norrut, och det kan komma åska i inlandet. Mikael, har du cyklat baklänges någonting på senaste?
Jag har inte gjort och blev inte så sugen. Jag tror inte jag skulle klara det faktiskt. P1 morgon är det här, och vi har ju som kunnat höra här i nyheterna hört om händelserna i Liverpool igår kväll. En bilist där som rammade firande fotbollssupportrar. 2 personer är allvarligt skadade. Och vi ska koppla upp en av dem som var på plats där om en timme ungefär för att få veta mer om det som hände. Men något annat allra närmast. Trängseln på landets häkten och anstalter ökar risken för hot och våld och påverkar också arbetet med att förebygga återfall i brott. Det här är riskbilden i fackförbundet STs enkät som släpptes igår. En majoritet av de anställda som svarat ser dubbelbeläggning i cellerna som en ökad risk just. Och vi ska prata om vad som kan göras åt den här situationen. Här i studion nu finns Joakim Danielsson som är ordförande och ordförande för fackförbundet ST inom kriminalvården, ska jag säga. God morgon.
God morgon, god morgon.
Och bredvid dig Martin Holmgren, generaldirektör på kriminalvården. Välkommen.
Tack så mycket.
Fackets lägesbild först, Joakim Danielsson. Ökad risk för hot och våld enligt er. Varför skulle det bli så?
Nej, det är en ganska naturlig och logisk utveckling. Vi har sedan 2018 haft en väldigt kraftig tillökning av klienter inom kriminalvården. Och under inledningen av 2010-talet så avvecklade vi faktiskt platser. Vi la ner 600 platser i det svenska anstaltsbeståndet. Och sedan då, när de här kriminalpolitiska förändringarna som skedde under 2018, 2019, 2020 gav effekter, så fick vi en ökad tillströmning. Och myndigheten har inte haft kapacitet att möta alla de klienterna i den takten som nu sker. Och under de senaste 7-8 åren då, så har vi gått ifrån att i princip dubbelbeläggning var ett okänt fenomen då, till att det är vardagen idag inom svenska anstalter och häkten.
Och just dubbelbeläggning är det många i er enkät som ser risker med. Varför då?
Alltså, kriminalvården är ju, som du säger, ett vårdyrke. Vi skapar relationer med de människor som ska avtjäna sina straff. Det är ju huvudsyftet. Att vi ska se till att människor inte återfaller i kriminalitet. Och det bästa och främsta redskapet och verktyget som finns i Sverige, det så är det alla landets kriminalvårdare. Och det är klart att på en anstaltsyta eller en avdelningsyta då, det som egentligen är byggd för att ta hand om 10 stycken klienter, ifall det vistas nu då 20 stycken människor på samma yta, så får det effekter. Verksamheten är inte riktigt dimensionerad för det här.
Men när ni pratar, eller människor i er enkät ser risker för hot och våld, det här bygger ju på enkätsvar och det är 37% av era medlemmar som svarar. Att ger det här verkligen en representativ lägesbild, eller kan det vara så att de är mest oroade för läget har svarat på enkäten?
Jag skulle nog säga att det är en väldigt representativ lägesbild. Jag har förmånen i mitt uppdrag att besöka landets häkten och anstalter. Och även ifall varje dag görs ett helt fantastiskt jobb av alla människor som jobbar i kriminalvården, så är läget så pass ansträngt idag. Och vi ser ju också rent statistiskt sett en ökning av hot och våld både mellan klienter men också riktat mot personalen.
Vad handlar det om?
Ja, alltså det är ju att människor intagna de facto slåss med varandra, och det skapar en del allvarliga incidenter. Och jag började inom kriminalvården under 90-talet och har ju dessvärre också sett erfarenheter själv utav när kriminalvården får den här våldsutvecklingen, vad det kan leda till. Det som hände under 90-talet hoppas jag vi aldrig behöver uppleva i svensk kriminalvård igen. Men många av våra medlemmar vittnar ju faktiskt både i den här enkäten och i de samtalen jag har om en ansträngd arbetsmiljö och situation.
Vi tar den bilden som du får från de anställda till Martin Holmgren då som generaldirektör. Risken för mer hot, mer våld och även att de intagna inte kan rehabiliteras. Delar du utvecklingen och bilden av hur det ser ut?
Jag delar en hel del av den problembeskrivning som redovisas i STs rapport. Men jag kanske inte delar alla slutsatser.
Vad är det du inte ser samma sak som facket?
Det som man säger i rapporten är ju att vi går från så att säga att arbeta återfallsförebyggande och att arbeta med rehabilitering och att vi går mot en renodlad förvaring så att säga. Och det skulle jag vilja säga att det är inte den utveckling jag ser. Vi har ett enormt ansträngt läge och tror att de flesta, inklusive de flesta lyssnare, vet att det är närmast är fullt både på våra häkten och på våra anstalter och att det påverkar arbetsmiljön och det påverkar säkerhetsarbetet. Men samtidigt är det så att det är fortfarande en kärna i vårt uppdrag, en huvudprincip, att vi ska verka för ett fortsatt bra återfallsförebyggande arbete och det som vi brukar säga, att man faktiskt också kommer bättre ut när man lämnar kriminalvården än när man kom in. Och det är fortfarande en ledstjärna, ska jag säga.
En ledstjärna, men är fackets bild av att det blir mer förvaring, är det en överdriven bild?
Jag skulle vilja säga att det finns en risk naturligtvis att i en ökad överbeläggning, en ökad dubbelbeläggning, så utmanas vi både när det gäller det kvalitativa verksamhetsinnehållet, när det gäller att upprätthålla en hög grad av sysselsättning. Det betyder att vi får arbeta kanske på andra sätt än vad man gjort traditionellt. Jag tror att man kan säga att den kriminalvård bedriver idag, den hade man för 5-10 år så kanske tyckt på många sätt otänkbart. Men det betyder inte att vi inte jobbar med det återfallsförebyggande arbetet. Men vi kanske behöver prioritera på lite andra sätt och grunder än vad man gjort tidigare för att kunna upprätthålla en trovärdighet i det.
Om jag bara får studsa det kort med dig, Joakim Danielsson, från fackets sida. Det finns andra sätt att jobba på som gör att det ändå inte behöver bli bara förvaring.
Men jag delar Martins bild alltså att när det gäller kriminalvårdens ambitioner och vilja och intentioner så är de kristallklara, tror jag, för alla. Vi vill fortsätta att jobba med ett återfallsförebyggande arbete med hög kvalitet.
Men ni verkar ha lite olika syn på om det går att göra, eller?
Ja, alltså, min bild är att det försvåras utifrån den situationen som vi idag har. Och det är också tvingar kriminalvården till att bland annat då, avveckla alla missbruksprogram. Vi vet ju att 70% av alla klienter i kriminalvården har en manifest missbruksproblematik. Det har vi avvecklat. Vi har avvecklat en hel del specialplatser. Och det är inte för att kriminalvården vill det här, utan det är för att vi måste klara av vårt myndighetsuppdrag.
Martin Holmgren, generaldirektör, finns det sånt ni behövt ta bort som försämrar verksamheten?
Ja, vi har ju, givet den här utvecklingen, så har vi behövt standardisera rätt mycket av våra behandlingsprogram.
Och är det bra eller dåligt för de intagna?
Jag skulle vilja säga att både och. Det är bra på så sätt att vi kan bedriva förhoppningsvis en likvärdig verksamhet på våra anstalter runt om i landet. Men det har också betytt att på vissa enskilda platser där man till exempel kunde arbeta med missbruksprogram och som var väldigt uppskattat, det har vi inte kvar längre. Och det kan man säga, det är en konsekvens av det ansträngda läget vi har, där vi har behövt göra och jobbar fortsatt med prioriteringar och standardiseringar. Men vi gör ändå det fortsatt med den ledstjärnan, och därför så skulle jag vilja säga att vi har ändå en utveckling där jag är helt fast övertygad om att vi också framöver kommer att kunna arbeta med ett kvalitativt verksamhetsinnehåll.
Men vad hjälper ledstjärnan om man inte når ända fram dit i arbetet?
Jo, men vi måste ju naturligtvis erkänna att vi har utmaningar och svårigheter, och det förnekar inte jag. Det är supertufft där ute för våra enskilda medarbetare dagligen, och man möter ett tufft läge i förhållande till de intagna arbetsmiljömässigt och säkerhetsmässigt. Men samtidigt så behöver vi fortsätta att arbeta med återfallsförebyggande. Och jag skulle vilja säga så här, om jag gick ut med att nu ägnar vi åt oss förvaring, eller om det var det som var vårt uppdrag, då tror jag att hälften av alla kriminalvårdare skulle sluta imorgon. Men det är inte vårt uppdrag, och regeringen har inte heller förändrat uppdraget. Tvärtom så förutsätter man att vi ska kunna klara detta på det sätt som jag beskriver.
Så därmed målbilden. Men läget idag, ni har ju fler intagna än platser på anstalterna runt om i Sverige. Vi vet att kriminalvården ska öka från 11 000 till 29 000 platser till år 2034. Kan det här göras utan att man dubbelbelägger varenda cell som det bara går?
Nej, det är väl den bistra sanningen att det går inte. Och där har vi en stor svårighet på så sätt att å ena sidan när vi bygger nytt, då planerar vi från början att utrymmen ska kunna göra att dubbelbeläggning blir bra och rimligt. Och då menar jag inte bara storleken på cellerna utan alla kringutrymmen som på avdelningen och mat och sysselsättning. Men samtidigt så sitter vi i en gammal infrastruktur. Många anstalter som är byggda kanske på 50, 60, 70-talet och som från början bara varit avpassade för att det ska vara en i varje cell. Där är det tufft läge.
Kan det i framtiden till och med bli trippelbeläggning?
Vi kommer att ha, vi kan säga så här, det nya normala är två i varje cell. I vissa fall, till exempel på öppna anstalter som, där man har förutsättningar och där ibland finns större utrymmen, där kan det bli fråga om trippelbeläggning. Och vi har också sagt att den frågan får vi generellt titta på där det kan fungera.
Joakim Danielsson från fackets sida, ni ser risker redan idag med dubbelbeläggning. Nu hör vi att trippelbeläggning kan bli aktuellt på anstalter, häkten. Med den situation vi har idag, vad är viktigast att göras för att ändå minska riskerna för att saker går fel?
Nej, men jag tycker att det finns en rad olika saker man faktiskt kan göra. Och många av de sakerna ligger faktiskt inte bara på kriminalvården att omhänderta eller fatta beslut kring.
Men konkret, det som kriminalvården kan göra om du tar det?
Alltså, det myndigheten gör det är att vi försöker ständigt och jämt varje dag jobba med arbetsmiljöfrågorna. Att man jobbar nära varandra, både som arbetsgivare och fack och medarbetare. Det är min bild att vi faktiskt gör det. Annars hade nog inte vi klarat av det här uppdraget som vi gör faktiskt idag.
Vad kan det göra för konkret skillnad i vardagen?
Alltså det jag hade önskat alltså, det är att när man nu genomför de här kriminalpolitiska förändringarna, att man gör det i en takt som faktiskt tillåter att myndigheten utvecklas på ett positivt sätt. Svensk kriminalvård har under 50 år utmärkt sig i världen genom att vara en av de mest progressiva och faktiskt bäst på återfallsförebyggande arbete.
Men ska man bromsa utbyggnaden menar du eller?
Nej, man ska inte bromsa utbyggnaden. Man ska bromsa reformtakten i de lagändringar och politiska besluten som framförallt under det kommande året troligtvis kommer fattas.
För att minska antalet intagna?
Vi måste skapa en helt annan process för att vi ska klara av vårt myndighetsuppdrag.
Martin Holmgren, som generaldirektör, viktigast här och nu för att klara situationen utan att våld och hot blir allt för vanligt?
Det är att vi hinner med att bygga ut i en takt som motsvarar förändringsläget i tillflödet. Och där kan jag hålla med Joakim Danielsson om att det är också viktigt så att säga att de kriminalpolitiska reformerna kommer i en takt som vi kan hantera. Och där har vi, skulle jag vilja säga, löpande dialog med företrädare för Justitiedepartementet.
Men går det för fort idag för att kriminalvården ska hinna hänga med?
Man kan säga så här att vi har ju naturligtvis full respekt för att det är regering och riksdag som bestämmer takten i kriminalpolitiska reformer utifrån den politiska verkligheten och hur verkligheten ser ut när det gäller kriminaliteten. Vi är glada över att nu senast har vi fått ett lagrådsremissförslag kring ändringar i villkorlig frigivning där man uttryckligen säger att takten i den lagstiftningsförändringen behöver ske utifrån vad kriminalvården har kapacitet att klara av.
Med det, tack till er båda två om detta med kriminalvården och många som finns där, vilket kan skapa problem. Martin Holmgren, generaldirektör på kriminalvården, och Joakim Danielsson som är ordförande för fackförbundet ST inom kriminalvården. Stort tack. Med det, Radiosporten och Janne Rindstig med senaste nytt.
Ja, det som skulle bli en fotbollsfest förvandlades till kaos när en bilist körde in i folkmassan som skulle hylla Liverpool FC för Premier League-segern igår kväll. Polisen rapporterar om att 27 skadade har förts till sjukhus och många andra har vårdats på plats längs gatorna i Liverpool. En 53-årig man har gripits misstänkt för att ha kört bilen, men polisen tror inte att fler ska vara inblandade eller att händelsen skulle vara terrorrelaterad. Ett flertal svenska supportrar var på plats, som Jimmy Hemmingsson, som du hör i appen SR Play och på Radiosportens hemsida. Mer fotboll med en helt annan och lite trevligare synvinkel. Två mål sista halvtimman igår kväll tajtade till toppstriden i herrarnas fotbollsallsvenska. Först gjorde Nahir Besara det som skulle visa sig bli segermålet till 1-0 för Hammarby hemma mot Degerfors.
Jätteskönt att se domaren blåsa av matchen. Det var det viktigaste. Få med oss 3 poäng. Vi har spelat fantastisk fotboll. Matchen innan man inte vunnit. Idag gör vi mindre bra prestation med vinner. Så fotbollen kan göra en galen. Det är... Ja, ibland är det sådana dagar, men det är då man visar styrka och lyckas vinna matchen.
Samtidigt ledde redan serieledande Mjällby med 1-0 borta mot Norrköping, men med 5 ordinarie minuter kvar att spela, frispark Norrköping.
Skott då ifrån distansen, bra knorr där, och där går ju in, vilken träff han får. Arno Traustason då som skruvar in den, han når inte riktigt ordentligt bollen mot Törnqvist, utan han tar sig in i burgaveln.
Refererade där Mats Fagerström. Målet gav då slutresultatet 1-1 i Norrköping och det gör att Mjällby ändå fortsätter att toppa tabellen. Men är nu bara en enda poäng för AIK i en tabell där det bara skiljer 3 poäng mellan de 4 första lagen. Och det återstår bara en dryg omgång innan vårsäsongen är slut och det blir uppehåll under nästan hela juni månad.
Och på gång in i P1-morgon om en stund, en villa, ett Sverigehus om man så vill som inte kräver något bygglov för att byggas. Vad tycker arkitekterna om det? 2 stycken med olika uppfattningar om den saken ska vi gästas av. Men en nyhetssammanfattning allra närmast när klockan är 7:30. Katarina Boive på Ekot.
I Liverpool i Storbritannien fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. 2 av personerna är allvarligt skadade. En 53-årig brittisk man har gripits. Brittisk polis sa på en presskonferens sent igår kväll att man inte ser det som en terrorhändelse. Det finns inga uppgifter om något motiv. Idag väntas åtalet mot den svenske IS-terroristen Osama Krayem som misstänks för grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Han misstänks ha varit med och dödat en jordansk stridspilot som IS brände till döds i Syrien för drygt 10 år sedan. Krayems advokat vill inte kommentera hans inställning till misstankarna. 2 personer sköts ihjäl och minst 6 andra skadades vid en skottlossning i Philadelphia i USA tidigt i morse svensk tid. Skjutningen skedde i en park i stan, rapporterar CBS News. Minst 2 av dem som skjutits är ungdomar enligt en lokal tv-kanal. Ytterligare 1 person fick föras till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en bil i den kaotiska situationen. Och i Malmö har en explosion orsakat skador på en port till ett flerfamiljshus i stadsdelen Hyllie. Polisen larmades till platsen vid 2-tiden i natt. Det finns inga uppgifter om att personer har skadats. Det blir Anders Eriksson som blir lyssnarnas sommarvärd. Han har sedan 1970-talet arrangerat resor världen över med de rosa bussarna. Alla årets sommarvärdar presenteras den 11 juni och Sommar i P1 sänds med start på midsommardagen. Anders Erikssons program sänds den 23 juli. Men redan nu sänds Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
Och Ekonomiekot börjar med att Sverige och Europa kan gynnas som turistdestinationer när resandet till USA ser ut att minska rejält i år. Det tror Robert Pettersson, turismforskare och verksamhetsledare vid forskningscentret eTour på Mittuniversitetet.
Vi kan anta att svenskar och europeer i större utsträckning reser på den egna kontinenten och kanske inom det egna landet. Omvänt, när vi tittar på amerikanska besökare till Europa, så ser vi inte samma avmattning. Och där kan vi anta att vi kommer att ha fortsatt ganska stort inflöde av nordamerikanska besökare till Europa och Sverige.
Internationella medier har rapporterat om att turister i stor grad väljer att avstå från planerade resor till USA i år. I flera länder störtdyker antalet resenärer, särskilt i länder som den amerikanska administrationen skapat spänningar med, som Danmark och Kanada. Men pilarna pekar neråt i stora delar av Europa och Robert Pettersson tror att det delvis kan bero på en markering mot den politik som bedrivs i USA. Men det finns andra faktorer.
Oron och de restriktioner som införs kring inresor och visum och så också bidrar till en oro och att man undviker det. Sen en tredje förklaring just nu skulle det kunna vara det ekonomiska läget.
Robert Pettersson är överens med Susanne Andersson, vd för statliga turistmarknadsföringsbolaget Visit Sweden, om att Sverige kan vinna på att USA tappar. Men inte nödvändigtvis enbart på grund av det geopolitiska läget.
Ja, det tror jag faktiskt just i dagsläget. Om det är så att man aktivt väljer eller tycker att jag vill inte åka på grund av någon administration. Men jag skulle säga att det är snarare vilka trender som är just nu kopplat till resande. Och där är ju i stort sett alla de trenderna möter det som Sverige har att erbjuda.
Och reporter, det var Hampus Zetterqvist. Så ska vi kolla på börstavlorna. Tokyobörsen plus 0,1%. Shanghai minus 0,2, Hongkong också minus 0,2%. I USA var börserna stängda igår. Stockholmsbörsen igår plus 1,5%. Antalet nyregistrerade personbilar i EU steg med 1,3% i april jämfört med samma månad i fjol. Det visar nya siffror från branschorganet ASEA. Elon Musks Tesla gick däremot åt andra hållet. Registreringarna rasade med nästan 53% under månaden till nästan 5,500 bilar. Även Volvo Cars hade en dålig april. Siffran där blev minus drygt 14% jämfört med april i fjol. Nästan 23 000 Volvo-bilar registrerades. Svenska kraftnät ska investera 4 miljarder kronor för att öka överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige, det här rapporterar Dagens Industri. Enligt tidningen har man fattat ett investeringsbeslut om att öka kapaciteten stegvis från nästa år fram till år 2029. Det ska motsvara elförbrukningen i 3 mellanstora städer och väntas leda till lägre priser i landets södra delar. EU planerar att stresstesta finanssektorn, skriver tidningen Financial Times. Den snabba tillväxten av hedgefonder och privata kreditföretag oroar europeiska myndigheter. Man ska nu identifiera sårbarheter i det finansiella systemet utanför banksektorn. Detaljerna är inte kända än, men enligt källor till tidningen ska testet lanseras redan nästa år. Till sist, valutan, en dollar 9,54, en euro kostar 10,85.
Och då fortsätter vi med vetenskapsnyheter. Jonna Westin ger oss dem.
När universiteten i USA nu pressas hårt av Trump-administrationen så hoppas EU och Sverige få välkomna amerikanska toppforskare som söker sig hit istället. Men konkurrensen om forskarna är hård, säger professor Carl Wennberg på Handelshögskolan i Stockholm.
Att Sverige generellt skulle vara i en bra position, det vet vi att det är vi inte.
Nej, för när världen står med öppna armar kan många andra länder erbjuda sånt som högre rankade universitet, betydligt högre löner och större akademisk frihet än i Sverige.
There's many moments when I wake up and look outside and I think to myself, how in the world did I end up in Sweden?
Mariah Meyer från Salt Lake City är idag professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.
I'm not worried about getting, you know, kicked out of the country, but it's hard not to think about it.
Efter snart 4 år i Sverige är allt ännu inte klart med permanent uppehållstillstånd och det akademiska systemet är på många sätt väldigt annorlunda. De betydligt lägre lönerna kompenseras av det svenska välfärdssystemet, men innan familjen kom hit var det svårt att förstå.
You just have to trust that it's going to be okay because it looks so differently.
Mariah Meyer rekryterades av en kollega på Linköpings universitet som hjälpt familjen hitta bostad, skola och ett nytt socialt liv. Och Mariah Meyers tips till alla som nu vill rekrytera amerikanska forskare är att satsa på just ett sånt gott mottagande med människor som kan och vill vara en sorts mentorer in i det svenska samhället.
See if you can find someone in the department or university where they're going that would have the time and capacity to help them settle in their personal life.
Reporter här Ylva Karlqvist Warnborg, och mer om Sveriges attraktionskraft för amerikanska forskare kan du höra redan nu. Sök på Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio Play. Nu om vad våra tumlare i svenska vatten katten äter. Den här lilla valen har en väldigt varierad diet, visar forskare i bland annat Lund, som har undersökt maginnehållet i döda tumlare som flutit i land eller fastnat som bifångst vid fiske. Forskarna hittade nästan 40 olika bytesfiskar, och torsk, sill och smörbultar är fortfarande de viktigaste bytesarterna. I en del tumlarmagar hittades också mycket bläckfisk och ål. Och att veta vad tumlare äter kan hjälpa oss att bevara den, säger en av forskarna till oss i en kommentar. Mikael?
Ja, vi tar P1-morgon vidare, och det gäller ett Sverigehus. En villa i traditionell svensk stil som inte kräver något bygglov. Det där är ett förslag som Sverigedemokraterna har drivit, och igår så meddelade Tidöpartierna att Boverket nu ska utreda ett typgodkännande. Förhoppningen är att göra det enklare och billigare att bygga hus. Flera husmodeller ska tas fram, har det sagts. Två arkitekter finns med oss nu här i studion. Erik Norin, som också är vice ordförande i Arkitekturupproret. Välkommen.
God morgon, god morgon.
Och i Malmöstudion finns Rasmus Wern, som även är arkitekturhistoriker. Välkommen och god morgon du med.
Tack, tack.
Som sagt, det här ska utredas. Vi får se vad det betyder för de som går med husdrömmar. Men vad säger ni om förslaget först med ett sånt här Sverigehus som det kallas? Rasmus Wern först.
Ja, det är ju inget fel med att man tänker i typer. Arkitektur kan man säga består av mötet mellan en typ och en plats. Men det här att ha ett hus som skulle vara funka för alla platser, det visar ju att man har liksom missat lite grann vad hela bygglovsprövningen handlar om. Det är ju inte så mycket huset som prövas som platsen. Alltså, vad är det den här platsen klarar av? Vad är det den här platsen ger för förutsättningar? Vad är det för någonting som kan undvika att det blir schismer med grannar? Vad är det för någonting som kan undvika att det blir problem för den som bor där på olika vis, eller hur tar man helt enkelt bäst vara på tomten?
Erik Norin, vad säger du om den här standardiseringen?
Nej, men i mångt och mycket så håller jag med Rasmus om det, att det bygglovsprocessen bygger på att man ska hantera någonting i sitt sammanhang. Sen får man ju också utgå från att det här är en bostad, och vi har en bostadssituation idag som är väldigt, väldigt pressad och begränsad. De flesta kan inte bo på det sätt de vill, för att marknadsutbudet erbjuder inte det. Och det här är ju ett sätt för nuvarande regering att försöka råda bot på det genom att göra det lite mindre krångligt att bygga. Och om man nu har det i åtanke, så tycker jag att, precis som Rasmus säger, att det ska passa in och det ska stämma med grannar. Sannolikheten att det blir minsta möjliga problem och smidigt med en sån process är väl jättehög om man bygger något som är traditionellt, någonting som funkar. Om man då ska titta på hela landet, någonting som fungerar i Ystad och i Pajala är ju den röda stugan med vita knutar. Det är väl den enda typologi vi har som funkar hyfsat i hela landet, så på så sätt tycker jag att det är genialt.
Här finns det, eller har sagt i alla fall, att man även med ett sånt här förslag bygger ska väga in grannars och försvarsmaktens intressen i en sån här process, men inte då kräva ett bygglov i traditionell mening. Rasmus Wern, kan inte en standardisering ändå då bidra med fördelar, riva lite hinder?
Ja, nu är det ju så att hinder är ju också en slags ackumulerad kunskap. Det regler som vi har är ju framvuxna och samlade på för att skapa ett så bra, på många vis ett faktiskt smidigt sätt att kunna bygga som möjligt. Så att på det viset så ska man inte se regler som problemet, utan snarare som någon slags möjliggörare. Sen så är det visst så att det finns oerhört mycket att hämta i den traditionella arkitekturen. Det finns ju redan gott om, så att säga, traditionella hus att välja ur hustillverkarnas kataloger för den som vill ha en sådan byggnad. Så att det är inte precis så att jag har fått en brist på att kunna få bygga sig ett traditionellt hus.
Vad säger du om det, Erik Norin, just det här med reglerna som ändå finns för att följa, för att vi inte ska göra misstag till exempel?
I mångt och mycket så håller jag också med om det, men man måste se det utifrån den situation vi befinner oss i. Idag så finns det ett enormt utbrett missnöje bland folk generellt med vad som byggs, både estetik men också utbud. Vi har ju i princip en överproduktion på oattraktiva hyresrätter i tråkiga miljonprogramsområden, med en extrem brist på egna villor och charmiga små mysiga hus som faktiskt folk vill ha.
Men gott om katalog. höghus, säger Rasmus Wern här.
Ja, men det stämmer ju inte. Alltså, om vi jämför Sverige med Danmark, så det är ett mycket, mycket mindre land, med i och för sig mindre befolkning, men de har ju en större procentuell andel av människor som bor i egna hem. Vi bor ju för mycket i lägenhet i det här landet. Alltså, utbud och efterfrågan stämmer ju inte överens vad folk faktiskt vill ha. Och dessutom då, om man blandar in estetik i det hela, vilket arkitekturupproret driver hårt, jag är övertygad om att det största problemet när det kommer till generell diskussion på liksom bostadsmarknaden om vad folk vill ha, det är att man faktiskt ska tycka om husen. Alltså, det finns ju ingenting som gör grannar så förbannade som när man bygger en fyrkantiga svart låda mitt i ett superskärmigt område. Att det här är ju ett sätt att undvika problemen som just nu är på grund av regelverket. Så att jag misstänker att det här kan vara ett litet steg framåt i rätt riktning för att lösa den bostadssituation vi har.
Rasmus Wern, skulle människor bli gladare och trivas bättre i ett område med hus standardiserade i traditionell svensk stil?
Alltså, det är en sak som bekymrar mig här som jag hör, och det är det att ja, folk tycker illa om att någon granna skulle bygga en svart låda. Betyder det här då att det bara ska vara dessa röda traditionella hus som blir tillåtna?
Det är väl ett val, som jag förstår det. Det är väl inget tvång att bygga just ett sånt här hus?
Nej, precis. Det är väl ett val, och då kan man säga att om någon har lust att bygga denna svarta låda eller någonting annat, vad man nu tycker sig vilja bygga eller tycker att passa på tomten, så ska det ju naturligtvis få vara ett fritt val. För att det finns ju, framhåller jag fortfarande, gott om traditionella röda stugor i hustillverkarnas kataloger. Det har ju ingenting med hur stor mängd av svenskarna som bor i småhus eller inte att göra.
Erik Norin, finns det något som hindrar människor idag från att bygga det de egentligen vill?
Ja, absolut. Bygglovsprocessen är en sån viktig del. Jag personligen som arkitekt har erfarenhet av att ritar man någonting som ser situationstecken gammaldags ut, så får man ofta problem med lokala stadsbyggnadskontor och liknande.
Hur då problem?
Ja, men då är man ju bakåtsträvare. Då är man inte i tiden. Det är ju tydligen ideologiskt styrt. Så att min upplevelse är att många gånger så sitter ju tjänstemän på stadsbyggnadskontor som styr det här. Och jag är övertygad om, och det visar ju alla undersökningar, både marknadsundersökningar, vad folk är beredda att betala för, men också vad folk vill ha. Den traditionella estetiken inom arkitekturen är ju någonting som är väl etablerad i majoritet i Sverige.
Men har du varit med om att den typen av projekt faktiskt stoppats också i bygglovsprocessen? Rasmus Wern, har vi problem i bygglovsprocessen med vad som tillåts?
Ja, jag vet inte riktigt vad det är för erfarenhet som Erik har ifrån sådant, för att det är ju faktiskt så att man har en rätt att bygga när man har en tomt med en byggrätt, och utrymmet för byggnadsnämnderna att lägga estetiska aspekter på bebyggelsen är mycket små. Däremot så kan det ju vara så faktiskt att de här traditionella husen kan. Nu har det ju pratats här initialt om en och en halv plans villa som ju är en hustyp som inte är så där kolossalt traditionell, om man ska titta så på den verkliga svenska byggnadstraditionen, som är smala, snarare bygger på det smala tvåplanshuset. Att ett klossigt och klumpigt hus kan passa dåligt också i en traditionell miljö.
Men hörni, om jag, med tanke på att ni båda är arkitekter, om ni fick uppdraget att ta fram en sån här standardiserad villa i svensk stil som inte skulle kräva bygglov, bara för att få lite koll på vad ni tänker, hur skulle det se ut, Erik Norin?
Nej, alltså i mitt fall skulle det vara exakt så här. Jag tror att det finns en väl övervägd idé om att ska det vara någonting som ska funka för hela landet, så måste det vara en typologi som känns rimlig överallt. Och den röda stugan med vita knutar är ju typisk. Just det här är ju någon form av schweizeritappning av en och en halvplans villan. Så att jag ser det ju som någon form av möte med den typiska 70-tals... liksom, ja, villan med torpet, med lite snickarglädje, romantik. Liksom. Någonting som... Jag är inte ett dugg främmande för tanken. Något sånt här hade det landat i om jag hade
gjort det. Rätt, Tidöpartierna.
Absolut.
Rasmus Wern, vad säger du?
Alltså, jag vill ju ha en rikare arkitektur. Jag vill ju ha ett större utbud, en större repertoar, fler olika former och på det viset bredare och intressantare musik, orkester utav byggnader. Kanske inte allihopa på samma plats, det blir ganska kaotiskt. Men att på detta vis begränsa sig till en typ som ska gälla från Ystad till Haparanda, det var ju precis så som det resonerades ifrån de förkättrade trevåningslimporna som manglades ut. Man kunde ju åtminstone tänka sig lite mer regionalt, kunde jag tycka.
Vi får väl invänta och se då Boverkets som alltså ska typ godkänna det här, så ser vi vad som kommer ut i andra änden. Stort tack till er båda för denna diskussion om detta med en standardiserad villamodell som kan byggas utan bygglov. Rasmus Wern hörde vi sist, arkitekt och arkitekturhistoriker, och Erik Norin som också är vice ordförande i Arkitekturupproret. Med det, Kulturnytt, Andrea Valderrama.
Mm. I kväll delas Polarpriset ut i Stockholm, och i år är vinnarna jazzpianisten Herbie Hancock, den kanadensiska dirigenten och sopranen Barbara Hannigan och rockbandet Queen.
Jag har alltid fascinerats av hans ton. Jag tycker han har väldigt bra ton, och så är han ju en mästare av att lägga stämpaket på gitarren.
Fredrik Åkesson är gitarrist i progmetalbandet Opeth och kommer tillsammans med Ghost framföra en Queen-låt på Polarprisutdelningen. Att Brian May, den legendariska gitarristen från Queen, kommer sitta i publiken, det försöker han undvika att tänka på.
Ja, det har inte undgått med att tänka på det. Men man får väl tänka att man står i replokalen och försöker... Eller som någon sa, tänk att alla är nakna, då kommer du slappna av. En psykologisk fint.
Polarpriset har delats ut sedan 1989, och bland tidigare vinnare finns bland andra Joni Mitchell, Chuck Berry, Yo-Yo Ma, Ennio Morricone och Miriam Makeba. I år är det alltså tre pristagare. Här hör ni fusionpionjären Herbie Hancock. Barbara Hannigan, som gjort sig känd bland annat för att sjunga och dirigera samtidigt, tar också emot priset i år. Också de kvarvarande medlemmarna av rockbandet Queen.
Välförtjänt. Ikoniskt band, stilbildare. Så att, absolut. Det var bara båda tummarna upp, skulle jag säga. Nothing really matters.
Nothing really matters. Fredrik Åkesson, gitarristen, intervjuad av vår reporter William Thomas. Nu öppnar anmälan till den stora läsutmaningen, och årets tävlingsledare är författaren Josefin Sundström.
Den stora läsutmaningen är en lästävling för alla fjärdeklassare i landet, vars främsta uppgift är att sprida läskondition. Och det är för att man märker att läsningen går ner i mellanstadiet, så att då är det ju perfekt att inleda fyran med att faktiskt skapa ordentlig läslust och lästräning så man verkligen kommer igång.
Den stora läsutmaningen pågår under höstterminen, och den klass som läst flest timmar totalt vinner en resa till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I förra årets tävling läste 47 000 elever tillsammans över 1 miljon timmar.
I den här tävlingen så handlar det inte om hur många böcker man läser, utan hur länge man läser, så att alla kan läsa på sin nivå. För det här med hur man läser, det är lite olika från person till person. En del läser enklare böcker när man går i fyran, en del kan läsa till och med avancerade romaner. Det är ju väldigt olika.
Och Josefin Sundström menar att när barnen tränar upp sin läsförmåga så kommer läsglädjen av sig själv.
Ja, det ska vara roligt, men att lära sig läsa är inte roligt hela tiden, utan ibland behöver man faktiskt tjata lite också och faktiskt se till att de där minuterna blir gjorda. Så precis som mycket annat så behöver man faktiskt träna upp sin läsning för att liksom komma åt det härliga.
Nu kan lärare anmäla klasserna till höstens tävling. Josefin hoppas att barnen vill fortsätta läsa efteråt.
Ja, men det här med läsning, det är så pass viktigt för oss alla att varenda vuxen borde faktiskt gå ut på gator och torg och liksom strida för alla barns läsning. Och se till att vi får liksom läsande ungar. Och det är ingenting som bara händer, utan det är någonting som vi alla måste liksom se till tillsammans.
Författaren Josefin Sundström, reporter Hillevi Olsson. Slovenien överväger att dra sig ur Eurovision nästa år om inte Israels deltagande diskuteras. Landet vill också se en ökad transparens vad gäller telefonröstningen, skriver public service-bolaget till arrangören EBU. Orsakerna är kriget i Gaza, och att Slovenien också menar att resultatet av årets telefonomröstning i Eurovision-finalen spett på allmänhetens misstro att politiska intressen skulle kunna påverka slutresultatet. Också belgiska, irländska och spanska programföretag har haft liknande synpunkter. I flera fall fick Israels bidrag i år 0 poäng av juryn, men högsta poäng från allmänheten. EBU har sagt att reglerna ska ses över. Däremot har EBU slagit fast att röstningen i år gick rätt till. Nu fortsätter P1-morgonen, Mikael.
Just så, och med en av händelserna för dagen. För det väntas åtal idag mot svenska IS-terroristen Osama Krayem. Flera grova krigsförbrytelser och terrorbrott i Syrien kring årsskiftet 2014-2015. Han avtjänar redan långa fängelsestraff för terrordåden i Paris och Bryssel, men är nu häktad och tillfälligt förflyttad till Stockholms tingsrätt för att ställas till svars. Bland annat för det brutala dådet där en jordansk stridspilot brändes ihjäl. Reven Tjecho, reporter på Ekots arabiska redaktion. God morgon.
God morgon.
Kan du ge oss lite mer fakta om vad det här åtalet handlar om?
Ja, idag väntas han då åtalas för att ha varit med och utfört det här brutala dådet 2014-15. Det handlar alltså om att en jordansk pilot, Moaz Al-Kasasbe, var med i den internationella koalitionen och utförde då operationer mot terrorgruppen IS när de precis hade utropat sitt kalifat. Det här planet sköts ner och Moaz tillfångatogs av terrorgruppen IS, och då utförde man en avrättning som dittills inte hade haft någon motsvarighet i sin brutalitet. Man låste in honom i en metallbur och tände eld på den här buren tills piloten dog.
Mycket uppmärksammat dåd, får vi väl tillägga.
Precis, och då ska, och utanför den här buren då, det här har filmats och spridits, utanför den här muren eller buren så står ett antal IS-terrorister maskerade, uniformerade och beväpnade. En av dem ska ha varit Osama Krayem enligt åtalet.
Och Osama Krayem, om du skulle bredda bilden, vem är han?
Ja, han växte upp i Malmö. Ganska normal barndom och uppväxt enligt medieuppgifter. Men 2014 så anslöt han till terrorgruppen IS, och det här dådet var då några månader efter att han hade flyttat ner. Kort därefter så skedde två av de största terrordåden i Europa, i Paris och i Bryssel. Och Osama Krayem ska ha varit en del av de här terrordåden, varit med och så att säga organiserat dem. Så han beskrivs som Sveriges största terrorist, och han ska också ha tillhört en av de mest våldsamma terrorcellerna som IS skickade till Europa. Han greps 2016 och har lagförts då i både Frankrike och Belgien och har fått långa fängelsestraff för de här två dåden. Och under utredningen av Brysseldådet så ska det då ha blivit känt för myndigheterna att han också har varit med och utfört det här dådet där den jordanske piloten brändes till döds.
Och det är just det som han nu då åtalas för vid Stockholms tingsrätt. Vad säger han själv om just det här åtalet?
Ja, när jag pratar med hans advokat så vill hon inte kommentera hans inställning förrän åtal har väckts, vilket är om några timmar då. Så vi får väl reda på det i eftermiddag, tänker jag.
Men du har pratat med brodern till den mördade stridspiloten. Vad är det för bild du får från honom?
Ja, att det är smärtsamt att bli påmind om den här händelsen igen som var för 10 år sedan, både för föräldrarna och för syskonen. Men att det är en lättnad eller en tacksamhet gentemot de svenska myndigheterna att det här fallet tas upp. Vi kan höra lite kort hur han uttrycker det.
Hakikaten la. بالنسبة لموضوع شهيد معاذ.
Ja, han säger då att de faktiskt inte hade förväntat sig att det här skulle bli föremål för en civil rättsprocess. De jordanska myndigheterna efter det här dådet så slog de till mot IS-terrorceller i Jordanien och på andra håll. Men det här är ju första gången som någon ställs till svars eller inför rätta för att ha varit en del av det här dådet. Så han är väldigt tacksam att det här också får en rättsprocess. Liksom.
Och spåren som det här dådet har lämnat i Jordanien då, med tanke på att stridspiloten kom därifrån, vad kan man säga?
Ja, det här är fortfarande ett stort nationellt trauma enligt både Jawdat Al-Kasasbeh, alltså brodern till Moaz som jag pratade med, men också utifrån den medierapportering som har varit kring det här som jag har sett. Det var väldigt uppmärksammat redan när det blev känt 2015. Jordaniens kung gick ut och talade till nationen med anledning av det här. Men varje år så håller man någon slags minnesceremoni då för att uppmärksamma det här. Och fram tills nu så är uppmärksamheten väldigt stor. Och som sagt, man beskriver det här som ett trauma för hela den jordanska befolkningen. Och det här var ju också så brutalt, dels sett till hur det här utfördes. Alltså tidigare var ju terrordåd för det mesta där man filmade någon som man slaktade med en kniv, men att man då brände en person till döds var liksom en helt ny nivå av brutalitet. Men också att det här handlade om en muslimsk arabisk man som man utförde det här dådet på. Tidigare var det för det mesta mot västerländska personer som man mördade på väldigt brutala sätt. Så det här var nytt på väldigt många sätt. Och jag kommer ihåg att det sände väldigt stora chockvågor över hela världen. Det var många händelser som IS gjorde sig ökända för. Dels att man började sälja yazidiska kvinnor på slavmarknader och så några månader efter det de här brutala dåden, varav det här beskrivs som det mest brutala då.
Reven Chejo, reporter på Ekots arabiska redaktion, om åtalet som väntar och Samma Krajem i Stockholms tingsrätt idag. Och när vi får nyheter om en stund från Ekot, Katarina Boyve, denna granskning av djurvårdsföretaget Evidensia ska fortsätta.
Ja, vi ska höra om hunden Albus som dog efter ett rutiningrepp.
Om en kvart sen, vi hör från Liverpool efter dådet där och pratar lite grann om rösträkningen, sametingsvalet som pågår. Men allra först nu, nyheter.
Flera barn bland de som skadades när en bil körde in bland folk i Liverpool igår kväll. Pilot brändes till döds i Syrien, nu åtalas svensk IS-terrorist. I Ecuador anklagas militären för att ha kidnappat och dödat 4 minderåriga pojkar. Och lyssnarnas sommarvärd, han cyklar baklänges, går på lina och hänger i romerska ringar. Det är en del av innehållet. Ja, i Liverpool i Storbritannien så fördes 27 personer till sjukhus efter att en bil kört rakt in i en folkmassa igår kväll. 2 av personerna är allvarligt skadade. Det finns inga misstankar om terrormotiv bakom händelsen enligt Jenny Sims vid polisen.
We believe this to be an isolated incident and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
Vi ser det som en enskild händelse. Vi tror inte att fler är inblandade och vi betraktar inte som terror, sa Jenny Sims på en pressträff sent på måndagskvällen. Centrum i stan var fylld av hundratusentals fotbollssupportrar som firade Liverpool FC:s seger i fotbollens Premier League. Bussen med spelarna hade precis kört förbi när en bil brakade rakt in i folkmassan. 27 personer fördes till sjukhus, 4 av dem var barn. 2 personer, varav 1 barn, skadades allvarligt. 20 personer plåstrades om på platsen. Polisen i Liverpool gick snabbt ut med uppgiften att man gripit en 53-årig vit brittisk man från närområdet. Samma polismyndighet fick i somras hård kritik för att den höll inne med information kring morden på 3 små flickor i grannstaden Southport. En händelse som ledde till både spekulationer och kravaller runt om i landet. Polisen har inte uppgett några eventuella motiv till händelsen på måndagskvällen. Pontus Mattsson, London.
Och brittiske John Isherwood som var på plats säger att det är bland det hemskaste han varit med om. Han hörde smällar och han försökte hjälpa.
We heard the bangs. We tried to help, but it looked too bad for us to even give it a go really. It was awful. Genuinely one of the most terrific things I've seen.
There was kids everywhere. It's a family celebration, so it's just quite shocking what happened.
Och Chelsea Duen, hon sa att det var barn överallt eftersom det var ett familjefirande och att det är chockerande det som har hänt. Och intervjuerna kommer från Sky News och RTE News. Rysslands försvarsdepartement uppger att landets luftförsvar har skjutit ner nästan 100 ukrainska drönare under natten. 56 av drönarna ska ha skjutits ner över Belgorod-regionen nära ukrainska gränsen, rapporterar Reuters. Det framgår inte om några drönare orsakat skador. Samtidigt uppger Ukraina att 3 personer skadats av ryska drönare under natten i den södra och sydöstra delen av landet. Idag väntas åklagarmyndigheten väcka åtal mot svenska IS-terroristen Osama Krayem för att han ska ha varit med och bränt en jordansk stridspilot till döds i Syrien. Ekot har talat med pilotens bror.
Det är smärtsamt för mina föräldrar att återigen bli påminda om den här händelsen. Men vi är självklart tacksamma för att de svenska myndigheterna vill skipa rättvisa och ge oss upprättelse, säger Jodat Al-Kasasbe. Det var vid årsskiftet 2014-2015 som hans bror Muad Al-Kasasbe mördades av terrorgruppen IS i Syrien. Han var stridspilot och deltog i en internationell operation mot IS, men hans flygplan sköts ner och han tillfångatogs av terrorgruppen. Mordet beskrivs som ett av de mest brutala som IS begick. I klädd orangea kläder låstes Al-Kasasbe in i en metallbur och en av IS-männen tände eld på buren och piloten brändes ihjäl. Krayem blir den första i världen som nu åtalas för att ha deltagit i det här mordet. Misstankarna rör grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Krayems advokat vill inte kommentera för Ekot hans inställning till misstankarna.
Reporter Reven Tjecho. Och så ska det handla om hur det är att ha hela sin familj i Gaza. Så är det för Ahmed Matar som bor i Stockholm. Varje morgon kontaktar han sin familj för att se om de överlevt natten. Och vi ska säga att under intervjun så växlar han mellan engelska och svenska.
De har inte mat att äta. The bombs anytime could fall on them.
Min familj kan bli dödad när som helst, säger Ahmed. På nätterna är han uppe och följer nyheterna och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Och på senare tid har samtalen förändrats.
My mom always when I call her before, when I ask her how are they, they tell me they are okay, everything is fine. Nowadays she don't tell me the same, she tell me pray for us, we are scared.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Sedan kriget började har han förlorat över 50 släktingar och vänner, berättar han. Men trots att han är i säkerhet här hade han hellre varit tillsammans med sin familj i Gaza.
Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familj så har jag förlorat allt.
Det säger Ahmed Matar som har sin familj i Gaza. Och reporter var Johanna Sjövall. Idag inleds rättegången i ett uppmärksammat fall i Ecuador där militären anklagas för att ha kidnappat och dödat 4 minderåriga pojkar. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat pappan till 2 av de försvunna pojkarna.
Luisa Arroyo sätter sig på den understa våningssängen med färgglada barnlakan. Här sov Ismael och där uppe Josué. På väggen hänger deras bebisfoton och fotbollsmedaljer. På träbyrån har de ristat in sina namn med spretiga bokstäver. Nu sover deras syster här ibland. Hon säger att hon brukar känna hur de kramar henne i drömmen, säger Louise. Det har gått ett halvår sedan Ismael och Josué försvann spårlöst från en fotbollsplan i södra Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas nu mest våldsamma. Mina pojkar visste att de skulle vara hemma till 8:30, men de kom inte, säger Louise. När han och frun började leta berättade grannar att militärer sätts köra iväg med 4 pojkar. den yngsta, bara 11 år gammal. Luis gjorde en polisanmälan. Poliserna sa åt honom att inte lägga upp någonting på sociala medier och hålla en låg profil. Men dagarna gick, inget hände och familjen blev desperat. De la upp bilder på sociala medier som spreds och efter några veckor var skandalen ett faktum. Idag börjar rättegången mot 17 militärer som misstänks ha fört iväg och mördat pojkarna och bränt deras kvarlevor. Militärerna hävdade först att pojkarna var gängkriminella och försökte råna en kvinna. Men övervakningskameror visar inget sånt. Och nu har några av militärerna börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Ecuador har i snart 2 år levt med nästintill permanent undantagstillstånd som ger militären vida befogenheter i kampen mot gängbrottsligheten som plågar landet.
Realmente no es un acto aislado. Esto responde a un patrón.
De 4 försvunna pojkarna är det mest kända fallet av utomrättsliga avrättningar. Men det finns många fler och alla har gemensamt att polisens eller militärens agerande omgärdas av straffrihet, säger människorättsadvokaten Abraham Aguirre i Guayaquil.
De darle la garantía de impunidad.
Och reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. I Bangladesh växer frustrationen över att reformer dröjer och att val inte hålls efter att den förra regimen störtades. Nobelpristagaren Mohammad Yunus som leder övergångsregeringen ifrågasätts nu allt mer. Och den politiska turbulensen den påverkar även den viktiga klädindustrin.
Vi får inte betalt ordentligt och det finns inte tillräckligt med arbete på fabriken. Hemma är det ont om ris och linser. Monisha Tum arbetar på en av Dhakas många textilfabriker. Bangladesh är världens näst största tillverkare av kläder. Den politiska turbulensen har även påverkat näringslivet och klädindustrin. En del industrier som drivits av affärsmän som stod den förra regimen nära har tvingats ge upp sina verksamheter. Personer som är allierade men nu verksamma partier försöker ta över företagen.
They froze their bank accounts, which I think is a wrong approach.
Deras bankkonton har frusits. Det är fel